En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
En bild när han heilar, så han gör en gest för att han vinkar till publiken.
Vad skulle hända om ett par miljardärer vill köpa TV4 som ska vara till salu?
Av egen erfarenhet kan jag säga att det är väldigt lätt att göra väldigt dumma saker när man inte är helt hundra.
Fjäskar väldigt mycket för dem som är de nya overlordsen.
Jag har varit ganska mycket i glesbygd.
Det här är Åsiktskorridoren.
Donald Trump är president igen. Hur känns det, Anders?
Det känns overkligt.
Jonna?
Jag har precis läst Anders text till imorgon där han beskriver känslan som att vi befinner oss i en skräckfilm. Och lite så känns det efter hela inauguration-ceremonin som vi såg igår med Musks hejlande som...
Ja, så var det med det.
Evrit,
ja.
Mm.
Vad tycker du,
alltså, jag har kommit till den här nivån nu. Jag gick och la mig efter jag hade tittat lite på... Jag tittade på Aktuellt och sen gick jag och la mig för jag tänkte jag skulle läsa någonting annat och försöka få lite perspektiv. Men det gick ju inte. Utan då låg jag där och var förbannad. Därför nu har jag tjafsat om det här i så många år. Och det är ingen jävel som lyssnar överhuvudtaget.
De amerikanska väljarna då?
Jag tycker den bästa är, oavsett om det är reportrar som står i USA eller om det är vår utrikesminister eller vem det är, så är det den här: ja, vi får ju se om han kommer att göra det här. Ja, det är det de gör, ytterextrem högen. De är ytterst transparenta, berättar exakt vad de tycker och tänker göra, och de gör det.
Han har ju redan hunnit bocka av saker på att göra-listan. Han hade ju en väldigt tajt plan för det första dygnet som president. Det var mycket som skulle göras. I början sa han ju att han skulle stoppa kriget i Ukraina, men den insåg han väl själv kanske lite innan hans tillträdande att det skulle bli svårt. Så där har han gett sig själv en tidsfrist på 6 månader nu. Men det var en massa andra saker som han skulle genomföra, och en del av dem hann han med. Han införa en massa saker som är bra för fossil energiproduktion. Han gör en massa saker som är dåliga för elbilar och massa saker som är dåliga för transpersoner, mycket som är dåligt för invandrare. Han benåda 1500 personer ungefär som deltog i upploppen vid Kapitolium och statskuppsförsöket där. Han också lämna Parisavtalet.
Han också lämna WHO.
WHO han också lämna, ja. Det var ett aktivt första dygn. Vilket av det här är värst?
Ja, men det är väl kombinationen.
Mm.
Jag kan inte välja ut vad som är värst. Jag tycker kombinationen är ju... Alltså, detta är ju ett skämt. Och det här Panama, vad var det för någonting?
Det känns ju milt i sammanhanget att
typ... Ja, men jag tror att det är ju ändå i kombination. Det är precis som alla de här förslagen vi har här i Sverige. Var och ett av dem kanske inte är en total katastrof, men i kombination är det ju...
Så kommer ju benådningarna av de som genomförde statskuppsförsöket förra gången, eller försökt genomföra det. Det kommer ju att få otroliga effekter på den amerikanska demokratin, därför att det här innebär ju att begår du politiska brott för högerextremister så blir du benådad av Trump. Och det innebär ju också att alla människor som nu riskerar att bli utsatta för hot och kanske till och med våld av högerextremister som protesterar mot Trump under mandatperioden, där kan man också få benådningar. Så att du har plötsligt skapat strafffrihet för högerextrema brott i USA.
Mm.
Och det här är farligt på riktigt för väldigt många människor. För dels så hotar man ju att förfölja folk med rättssystemet.
Mm.
Och det är ju allvarligt i sig. Men dels så genom att befria de här nazistledarna och ledarna för de här olika högerextrema grupperna, så öppnar han ju nu för politiskt våld i ett land med så oerhört mycket vapen, så oerhört mycket våldsstyrkan. Alltså jag tror det här kommer att vara, det kommer att vara fruktansvärt farligt för dem som vill protestera mot Trump.
Mm, alltså man kunde nästan ta på rädslan hos dem som satt till höger om Trump och till vänster var det väl alla de här tech-miljardärerna och sen så till höger så var det tidigare presidenter. Och de såg ju så försvagade ut och det kändes verkligen otäckt, men jag är nog mest bekymrad över att man lämnar Parisavtalet igen, alltså man gör det också samtidigt som bränderna inte ens är släckta i Kalifornien. Och vad det här får för följdverkningar för alltså direkt på resten av världen, alltså det här med benådningarna kommer säkert skvimpa över även på andra länder, men att man lämnar Parisavtalet gör det ju direkt liksom, oss alla.
Det försämrar ju verkligen hela världens möjligheter att stoppa klimatkrisen.
Det enda underhållande som jag tyckte var faktiskt helt fantastiskt måste ni ha sett. Hon, den demokratiska kvinnan från Minnesota som inledde. Ni vet hon som hade blivit utvald till att inleda redan innan man visste vem som skulle bli president. Mm. Han såg ju så sjukt förbannad ut. Alltså han såg så arg ut så jag bara... Då mådde jag lite bra en liten stund.
Mm. Jag tyckte också det var kul med Melania Trumps hatt. Jonna, du borde ha sett det.
Ja, absolut. Ja,
hennes konstiga hatt som de sen ryktas att det är för att han inte ska kunna pussa henne. För att det finns någon film på när hon har den på sig och han försöker ge henne en puss, men brettet stoppar honom.
Ja, och man ser inte hennes blick om hur jävla förbannad hon egentligen
får
liksom, är.
Han får brettet i pannan.
Ja, någon jämförde den med Jim Carrey i någon film där han har en stor gul.
Ja, just det.
Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, men
ja, var väldigt intressant. Mm. Funktionellt mode, som det kallas. Mm. Elon Musk highlade två gånger tankar kring detta.
Alltså det är ju inte helt normalt att du står och gör Hitlerhälsning på en scen inför en folkmassa. Sådär. Det händer ju, det är ju inte så. Det kan man ju fundera på rent allmänt. Men jag tycker mest det är spännande att se, jag är inte jätteförvånad ska jag säga, men jag tycker det är spännande att se reaktionerna. Att så många försöker prata ner det. Mm. Alltså det är väl en sak att så här liksom the usual suspects inom liksom tokhögen, liksom, de tycker det här var inte så farligt och ni överdriver och sådär. Och det kan man ju förvänta sig. Liksom. Men just att så många tidningar, SVT och andra, försöker liksom förklara bort det som händer. Alltså det är en kontroversiell gest eller några tyckte att han vinkade och liksom, alltså, den här typen av saker som kommer nu. Det var ju massa sånt där som har publicerats. Och det där tycker jag är så fascinerande. Alltså varför, alltså, när man också, ofta har en bild också bredvid där han hejlar och sådär. En bild när han hejlar så står det, han gör en gest för att han vinkar till publiken. Liksom.
Alltså. Jag menar, alltså, förlåt, han slog ju på bröstet som en riktig hejning också och drog ut armen alltså, så hårt. Alltså, det var inte som att han liksom vinkade till publiken. Alltså,
nej, alltså, han gjorde det två gånger, han vände sig åt andra hållet. Sen. Och sen också det här, som man får läsa, det här, det är en romersk hälsning. Ja, men förlåt, för det första så är en romersk hälsning en historisk cité, det är fejk. Det, det finns inga belägg för att det här fanns i någon romersk tid, utan det här uppstår liksom på 1700- och 1800-talet som en symbol som plockas upp av fascisterna och nazisterna. Så att när man säger det är en romersk hälsning, dels är det trams historiskt, men dels är det så att det är samma sak. Mm. Alltså förlåt, men liksom, vad pratar man ens om?
Just
alltså
det här är att hakkorset inte är en nazistisk symbol för det fanns innan Hitler.
Lite så.
Ja, det är en solsymbol.
Det är en solsymbol. Nej, men alltså, liksom, mitt huvud bara sprängs när jag ser den här. Och varför är instinkten hos en massa nattredaktörer att försöka spela ner det här när man bara kan titta på det?
Mm. Ja, varför är det, Jonna?
Alltså, det har ju hänt samma sak med, ja, men vi säger det här statskuppsförsöket. Alltså, alla minns ju hur Ivar Arpi då, som jobbade på Svenska Dagbladet, kallade det för liksom lite arga killar i mjukisbyxor.
Just mjukisbyxor.
Alltså, att det hela tiden är rökridåer som sprids. Att det du ser är egentligen inte det du ser. Och så säger man det tillräckligt många gånger så börjar folk tvivla på att det verkligen var så. Så att, det är väl någon slags strategi för att grumla våra sinnen.
Alltså det är en strategi. Alltså, det är också intressant att det är en uttalande. Man märker ju det. Alltså, det är också en strategi som har använts. Det är framförallt Ryssland som har gjort det här. Men om man tar till exempel när Ryssland gör saker som blir fel, typ skjuter ner fel flygplan och sånt. då sprids det alltid så här 10 olika teorier i sociala medier och på
eller
olika
de
ställen.
Gröna gubbarna
jo, men det är
på
ju
Krim.
Meningen.
Det här är ju exakt
det här är ju
samma
meningen.
Sak.
Det är ju meningen att folk ska bli osäkra. Deras första liksom tanke är oj då, det där kanske inte var bra. Och sen helt plötsligt så bara läser man någonting här. Det här är som Trollfabriken, du vet, med de här olika andra redaktionerna i det här landet som är lite mer fristående. Där man inte blev upprörd över att liksom SD har trollfabriker. Jag kommer inte ihåg om det var 23 eller 33. Men det, vi vet ju att det kanske är 103 000, alltså 33 eller någonting sånt där. Då är man förbannad över TV4 att tillvägagångssätt.
Men nu när vi pratar
om
det här...
Förstår ni vad jag menar?
Ja,
alltså?
Absolut. Men jag tänker också att det här är liksom yttersta konsekvensen av yttrandefrihetsdiskussionen. Att, alltså egentligen undrar jag om det inte går tillbaka till Norge. Var det inte de som började med hela den här extrema yttrandefrihets liksom vurmandet som att man skulle få säga vad som helst och allt annat var att kväsa liksom yttrandefriheten. Alltså det handlade ju om ja, men också hur man pratade om Sverige, att vi hade åsiktskorridorer och hela den debatten som kom, och vi döpte ju en viss podd efter det begreppet också. Men att det här är också att ja, men Elon Musk pratar ju liksom om att hela X-projektet är liksom för yttrandefriheten. Men egentligen så ja, men är det någon slags bara skyddsmantel för att göra vad fasen som helst under den, ja, att man faktiskt står för yttrandefrihet fast man förespråkar högerextrema åsikter.
Det är väl en skyddsmantel. Alltså, och jag tänker också på en annan sak som jag tror kan ha spelat en roll här. Och det är ju just lokalmedia, riktig medias utveckling. Jag har sett någon undersökning på det där, att där man inte har lokalmedia så röstade folk i högre utsträckning också högerextremt. Att det är en sån gammal, och den trenden finns på fler ställen. Då tänker jag så här, man återkopplar till Sverige. Nu med nya presshussystemet så läggs ju en ganska stor del av media kommer ju att få läggas ner. Och just lokalmedia, vänsternischade medier och så kommer att få lägga ner. Även Liberalernas egen tidning fick ju läggas ner som en konsekvens av detta. När riktig media försvinner och ersätts av X med algoritmer och så vidare, då gynnar ju det högerextremister. Så man kan ju bara fundera på, om man rullar fram utvecklingen några år när det nya pressstödsystemet är genomfört, media har lagt ner och det här är den enda offentlighet som finns. Mm. Blir alltså, vi likadana då som dem?
Ja, för i Agenda i söndags så var författaren Martin Jelin med, och där sa han just att egentligen så vann Trump bara med 1,5 procentenheter valet, om det skulle utgå från ett normalt valsystem, vilket de inte har ju i USA. Mm. Men om man tittar på delstatsnivå så var det att ja, men i princip där man inte har mediatäckning, då röstar alltså en lokaltidning 51% på Trump. Jag kanske blandar ihop lite siffror.
Men det är väl sådana här news deserts som man pratar om,
ja,
där.
Ja, exakt. Nyhetsöknar.
För de har vi ju inte riktigt i Sverige på det sättet. Men jag tänker liksom, tänk att rulla fram några år när vi har fått dem här också. Alltså, vad blir konsekvensen då? Kommer liksom SD på samma sätt kunna liksom äga den lokala Facebookgruppen som är enda informations liksom, kanalen som finns liksom? Mm. Och sen algoritmer som bara stödjer högerextremt material.
Ja, eller ja, men vi diskuterade ju också det här med hur de här supermiljardärerna nu tar över och blir de nya stora makthavarna som styr också det liksom samhällsdebatten och det demokratiska samtalet. Och om vi kommer få samma utveckling till exempel här i Sverige, vad skulle hända om ett par miljardärer vill köpa TV4 som ska vara till salu och förvandla det till en slags
kvartal 2.0
sverigedemokratisk riks-tv
bulletin kvartal och vad heter det här, EFN. EFN?
Ja, men precis, i yttrandefrihetens namn.
Ja. Vad håller Handelsbanken på med? Förlåt.
Ja, det är en annan diskussion som Jonna.
Den tar vi nästa vecka.
Jonna har varit mycket inne.
Jag är väldigt engagerad i den. Den tar vi nästa tisdag.
Ja, ja, men det var ju också intressant att en sån som Fredrik Strage, han var ute och sa något lite generaliserande och rasistiskt om grönlänningar, alltså inuiter, som de sen plockade bort i klippet. Men det känns också som, han är ju, vad ska man säga, en woke person som i princip. Men att det, jag tror att många rycks med nu, att man kan liksom säga ganska grova saker idag, alltså, och tro att man kommer undan med det.
Jag tror också att man liksom fjäskar väldigt mycket för dem som är de nya overlordsen. Alltså om man bara kollar på TikTok i USA som stängde ner i ett halvt dygn, eller vad det var. Då fick ju alla amerikaner ett meddelande först där det var så här, nu stängs appen ner men förhoppningsvis kommer president Trump rädda oss. Och sen så kom det ett nytt meddelande där det var så här, president Trump har räddat oss. Alltså man brukar aldrig nämna liksom politiker vid namn på det sättet, utan det brukar vara så här hänvisning till lagtext 1, 2, 3, 4, 5. Alltså så att det är ju ändå något helt nytt att TikTok försöker ju verkligen så här fjäska in sig hos Trump, och nu är det ju typ det enda, alltså nu när Mark Zuckerberg har blivit ännu knappare än han var innan, så är det ju typ bara det här Blue Sky som har liksom normala ägare, alltså, och det är ingen som använder det
så länge.
Ja, precis. Men så att det är lite deppigt. Ska ni ta bort Twitter förresten, X, Anders?
Nej, jag tänker nog inte göra det. Jag finns ju till och med på Truth Social, så att jag tänker ju finnas överallt. Jag ska fortsätta finnas överallt. Jag tror som journalist att man ska vara där människor är. Jag tror att det är en felreaktion att tänka att jag ska vara någon annanstans. Jag ska sitta på en strand någonstans och titta in i horisonten. Det funkar inte. Alltså man måste vara där människor är. Däremot så tycker jag man kan ju fundera absolut på som den här utvecklingen, den fortsätter. För att jag menar, säg att Truth Social köper upp TikTok. Men det skulle inte alls kunna vara osannolikt som det ser ut just nu. Någon amerikansk ägare ska köpa upp, Trump har räddat TikTok, vem ska den ägaren bli? Nudge. Alltså man vet ju inte, Musk har de pratat om som ägare också. Alltså det finns ju liksom en ägarkoncentration i den här världen som ju kommer att sluta med att de kontrollerar informationsutflödet liksom. Så att man vet ju inte. Men nej, min ryggmärgsreaktion är inte att lämna plattformar till andra bara för att liksom de går åt skogen.
Henrik Landerholm har åkt till Berlin på privata resor, eller i alla fall delvis privata resor som skattebetalarna har fått stå för. Är det här nådastöten, Ulrika?
Alltså han har väl en 70 pers under sig eller någonting sånt där, så det måste ju finnas människor som kan ta över när han inte är hemma. Men jag tror ju att har man en nationell säkerhetsrådgivare så bör ju den vara hemma väldigt mycket. Och det här verkar ju ha varit väldigt mycket resor.
Men problemet var nog inte att det var mycket resor, utan att det var privata resor som skattebetalarna har fått pröjsa för.
Jo, absolut. Men jag tror att det hänger ihop.
Att han har varit borta för mycket?
Jag tror att han har varit borta lite för mycket. Och är man nationell säkerhetsrådgivare så bör man vara på plats hela tiden, och även om det här var Berlin vad jag förstår, så det är klart att det tar en timme till Tegel från Arlanda. Men han hinner ju i alla fall inte hem på 2 timmar. Han hade om det skulle hända någonting. Så att den tycker jag är lite konstig. Och om han nu har låtit skattebetalarna betala för det, ja då måste det väl vara så rimligen att han har jobbat därifrån.
Ja, fast det var ju det som var problemet, att han hade ju inte gjort det. Och sen lämnade han tillbaka pengar när Aftonbladet konfronterade honom.
Ja,
så att han hade ju begått ett misstag liksom. Ja.
Men om man tittar på, alltså jag tycker det är bra att man åker till Berlin. Det tycker jag är viktigt, det är en viktig stad. Det finns mycket viktigt i Berlin. Det blir väl lite jobbigt när man slutar åka till Berlin när flickvännen flyttar hem till Sverige. Så även om man har liksom jobbat där när man gjorde det, så blir det faktum att resorna upphör när sambon eller särbon då flyttar hem, blir naturligtvis knepig för regeringen att förklara. Och att man får betala tillbaka pengar när tidningar börjar fråga blir också knepigt att förklara. Så jag skulle vilja säga att spiken i kistan, vet inte om det är spiken i kistan, men det är väldigt många spikar nu.
Har han fortfarande ditt förtroende? eftersom att han har haft det hittills.
Jag skulle ju inte vilja kräva hans avgång fortfarande.
Nej, men det var inte frågan.
Trots att det är klart att det finns ju goda skäl till det och klart att Socialdemokraterna uppenbarligen gör det. Jag tror ju att det faller på statsministern. Jag tror att det är statsministern som måste liksom reda ut sin stab och reda ut liksom hur det här ska vara. Jag tror inte det är upp till en enskild tjänsteman riktigt.
Nej, men frågan var inte om du vill kräva hans avgång utan om du fortfarande tycker att han är bra på sitt jobb.
Alltså, så vitt jag vet så är han ju bra på sitt jobb. Men däremot så verkar han inte vara bra på andra saker. Det mest allvarliga han har gjort fortfarande, det är att han har låst in hemliga papper i ett något skåp på en kursgård. Därför det är avsiktligt. Det andra verkar ju vara mer eller mindre liksom att blunderholm liksom. Alltså han bluddrar till saker, han trasslar till det för sig. Men det här med att låsa in hemliga papper, jag tycker det är en bra idé att låsa in hemliga papper i ett skåp på en kursgård. När man vet att det är mot reglerna, när man vet att det är absolut förbjudet att göra så, det är ett problem. Och det är snarare där skulle jag säga som statsministern behöver reda ut det här. Sen är det ett problem att folk i Sverige ofta faller på kvitton. Det är ju därför alltså, politiker och så höga tjänstemän faller. Det är ju just för såna här saker som att åka till Berlin och falla på kvittoredovisning för att han också träffat sin flickvän på skattebetalarnas bekostnad. Det är klart att det är det man faller på. Men det riktigt allvarliga egentligen, det är ju att han har glömt det här i skåpet. Jag vet inte vad ett politikers svar och inte svar på frågan, men jag har ingen lust att kräva hans avgång.
Jag förstår att du vill fortsätta vara hans kompis, Anders. Det kan vi respektera. Jenna, vad tycker du?
Alltså, Peter Hultqvist har ju en poäng i när han säger att han är lite för glömsk och lite för slarvig för att ha det här jobbet.
Mm.
Men, och sen så får man ju också den här känslan av alltså hela att historien upprepar sig från Anna Kinberg Batra. Jag tror att det kan vara att man tror att man sitter så säkert att reglerna inte riktigt gäller som för alla andra för en själv. Så att han har helt enkelt inte tänkt att han kommer åka dit på något sånt här. Utan ja, men jag förenar nytta med nöje på de där resorna. Men sen kan jag hålla med om, även om det är ett sidospår, kan jag hålla med Ulrika att det är lite märkligt. Alltså för det här var 9 resor till Berlin. Sammanlagt hade han gjort 40 resor. Och det är nästan en resa i veckan. Och då är man ju ganska frånvarande här hemma.
Men det var väl inte bara på ett år, eller?
Det var i alla fall den perioden som Aftonbladet skrev.
Sen ska vi väl ta den mänskliga aspekten här. Och nu politikersvaret från herr Lindberg. Du och jag lite grann håller med varandra, men om vi tar den här mänskliga perspektivet så är ju Anders och jag har ju varit där inne och det är ju inte mänskligt ifall du har vissa typer av jobb. Jag tror att man kanske ska kolla upp hur folk mår, alltså gå in i väggen. Folk jobbar ju, alltså jag kommer ihåg när vi kom in 2006, då hade vi jobbat för 60 timmar om dygnet som några jävla dårar alltså. Och så kommer vi in där och så bara jaha, det kan alltså bli ännu värre. Så att jag tror att man måste vara lite, hatar ordet management, men kanske lite organisatör som chef, att man håller koll på hur folk mår. Och oftast när man inte mår helt 100 för att du kanske inte har sovit tillräckligt mycket, du har haft för mycket press på dig, så gör du ofta ganska dumma saker. Av egen erfarenhet kan jag säga att det är väldigt lätt att göra väldigt dumma saker när man inte är helt 100. Så att det är möjligen...
det är lite det jag också är inne på, att liksom den här, alltså det är statsministerns ansvar att ha en fungerande organisation. Och det sköter han inte.
Vad tänker ni? Är det för att Landerholm är trött?
Utbränd.
Är han utbränd?
Jag vet inte, men jag du säger att jag är kompis med Landerholm. Det är jag alltså inte, bara för lyssnarnas skulle att veta detta. Men jag tänker ju ganska mycket att det är ett system av system, regeringskansliet. Och när det från toppen inte fungerar, vilket det inte verkar göra, och det ser man ganska tydligt till exempel på den här typen av skandaler som Anna Kinberg Batra eller den här soppan, där det så uppenbart är statsministern som håller kompisar eller partivänner om ryggen, trots att det skadar hela organisationen, skadar hela regeringskansliet, lamslår hela det politiska arbetet, och det spelar ingen roll därför att det är deras kompisar. När det funkar på det sättet, då havererar organisationen. Och det är det som jag tänker, liksom, det är det som i alla fall är mitt takeaway från detta. Och det kan vara som Ulrika säger, att liksom organisationen är för hårt belastad. Det vet inte jag.
Nej, och det betyder ju inte att den är hårt belastad bara för att det är, alltså bara för att man har många medarbetare betyder ju inte det att det är hårt belastat.
Mm.
Man ska ju komma ihåg det. Det är som när jag brukar prata om hur man gör bedömningen av det politiska läget. Då brukar jag alltid säga så här, skit i partiledaren. Kolla vilka som är runt personen i fråga. Är det människor som håller upp och ser till att personen i fråga inte går rakt in i väggen?
Men jag hörde också på Godmorgon Världen i helgen, och då var ju en av kritiken också mot att den här rollen som nationell säkerhetsrådgivare är helt ny och i någon slags parallellsystem till det politiska, alltså det är inte samma insyn i det, så vad som försiggår där, så att det är också en märklig roll han har som, och som utom som medborgare så blir man ju också lite bekymrad över att en sån person, han kan vara utbränd, det måste vara så liksom, men det finns liksom inte utrymme för det riktigt, i så fall ska han liksom inte vara där för att
men det måste ju hans chef tala om.
Jag tror att
honom.
Väldigt många har tappat sitt förtroende för honom, om man säger så.
Men, Anders, ska sägas.
Men om man tittar på ett annat... Jag fattar inte varför du ska dra in mig i detta.
Jag tycker det är fånigt att du ska försvara honom.
Ja, men jag tänker nog inte ändra mig.
Nej,
jag får vara fånig. Men jag tror att ett annat systemproblem i detta är just det som Jonna är inne på nu. Nämligen det att det är UD som kan detta, inte SB. Väldigt mycket av det han håller på med, saker och ting som utrikesdepartementet kan, som utrikesdepartementet alltid har kunnat och fått bestämma över. Och när det nu flyttas till statsrådsberedningen, då blir det en massa gnissel. Och det blir lite amatörernas afton när saker och ting ska skötas.
Vad som när Lars Danielsson flyttade EU-enheten till statsrådsberedningen.
Ja, det finns mycket man kan prata om Lars Danielsson, men och just flytta saker hit och dit. Men ja, det är ett problem som är större än en enskild person.
Sista litet ämne som har kommit som önskemål från gruppens scoutledare. Strandskyddet som hävs för små sjöar och smala vattendrag. Det här är regeringens nya hjärtefråga, och Romina Pourmokhtari.
Äntligen får jag vara moderat.
Ja, vad...
Det här är, jag hatar strandskyddet. Alltså jag har så svårt för det här förbannade strandskyddet. Men det är också av egen intresse.
Vad ska du bygga först? Vad ska du bygga först? Invid det smala vattendraget.
Jag vill både ha båthus. Jag vill ha en inredd bastu som man kan ha gäster i också. Jag vill ha jättestor färjeterminal som
i trädgården. Ja, färjeterminal i trädgården. Anders, låter det inte trevligt med en bastu?
Och en färjeterminal.
Ja.
Alltså jag tycker
men bryggan ska alltså vara lika stor som en färjeterminal.
Okay.
Jag tycker ju allemansrätten är bra. Och det är klart att om du tillåter massa rika människor att bygga bastuar i de där små sjöarna och små vattendragen. Jag tror lite, ja. Men alltså, när man gör det, vad man gör då är att man sabbar det ju för alla andra som inte råkar äga ett strandhus.
Det finns alltså folk som äger jättemycket mark. Som
jag är medveten
inte,
om det.
Ja,
som finns det folk som inte äger någon mark. Och
ja,
det som jag
som
ömmar då mer för dem.
Som har en liten tunga ner och som skulle kunna ha lite livskvalitet. Det finns, alltså jag blir bara förbannad.
Men så här, grunden är ju, det finns ju en konflikt här mellan äganderätten och allmänintresset. Äganderätten, ja, de äger den här marken, så är det. Men allmänintresset är att upprätthålla den rätt som allmänheten har att vara där. Och allemansrätten, det är en av våra mest ursprungliga rättigheter i Sverige. Den fanns innan alla våra lagar. Den fanns innan de principer som de här partierna som vi har nu styrs av. Kungamakten har alltid hatat den. Adeln har alltid hatat den. Och det här är någonting som går tillbaka djupt i svenska folket. Rätten att gå i skog och mark och plocka bär och plocka svamp och vara ute i naturen.
Jag är alltså också gammal scout.
Jo, fast...
Men det är uppenbart att du inte har varit särskilt mycket i glesbygd i Sverige.
Jag har varit ganska mycket i glesbygd.
Ja, du bor och jag har också... inte i glesbygd.
Men jag har haft en ryggsäck på mig, inte en bastu med mig. Utan jag har haft en ryggsäck på mig.
Det har jag också haft ibland. Så det så.
Ja, men nu vill du då bygga en bastu som kommer att vara i vägen för alla människor. Och tittar vi då på den här lilla regeringen, så noterar vi att det är ganska många där som har struntat i strandskyddet. Det är en pågående evig skandal med, är det statssekreterare tror jag, som har brutit mot strandskyddet i olika lägen och dykt upp i olika medier.
Och en minister också.
Ja. Och en minister också.
Anders favoritminister, Carl-Oskar Bolin.
Så man anar ju att det finns ett ganska tydligt egenintresse.
Men alltså det är inte bara allemansrätten. Det är också alltså, ekologisk mångfald som man helt vill strunta. Alltså, annars kan man ju ansöka om att få bygga saker hos länsstyrelsen och så kan de avslå. Nu ska man ju...
Vi är alltså inte Holland.
Nej, men... Holland. Jag vet inte var det kommer.
Vi bor väl, alltså du vet, jag har nästan inga grannar, jag ser ingen.
Ja, men
liksom lägg av.
Ja, men det är ändå
så att det är fullplockat med då, jag kan förstå Stockholms skärgård, för det går ju liksom inte längre.
Fast det rörliga friluftslivet är Sveriges största folkrörelse.
Ja, då får jägare använda min jägare, bastu och sitta,
nej, men alltså,
och
allvarligt.
Sitta på bryggan och
ekosystem
och låna min båt. Alltså lägg överallt. Av. Mm.
Det hänger ihop om människor har rätt att vara ute i skog och natur. Därför att du måste röra på det. Ja, men regeringen har ju gjort att du har vunnit redan.
Jag tror att vi får avsluta där med denna glada diskussion om strandskyddet. Tack så mycket för att ni har varit med, Anders, Jonna och Ulrika, och jag heter Susanna, och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej, hej! Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.